Förlåt mig min röst. Jag brukar inte vara så här skrika och gapa så mycket i vanliga fall, men jag kanske blir mer tystlåten än vanligt idag. På resan hit så försvann rösten nästan helt. Men två slags böner, det hjälpte Jordes husen. Det var först bönen före mötet och så blev det kaffebönernas hjälp efter det. Ja, Gud har många sätt att verka på. Tack för förtroendet. Framförallt att få komma tillbaka. Vi välsignar er och allt vad ni gör för Guds rike. Vi vet att det är ingen lätt plats som Gud har satt er på. Motståndet är tufft, det är hårt. Det är en miljö i omgivningen här i Landskrona som ju är ombevittnat. Det är tufft och det är hårt. Särskilt ibland den unga generationen. Men ändå så är det så här att vi har ett budskap som svarar mot det behov som finns i samhället. Det är inte kaxigt att säga att hos Jesus finns svaret på frågorna som samhället ställer sig idag. Många har sagt så här att man tillåter Bibeln i fängelserna, där får det finnas biblar, men inte i skolorna. Hade man tillåtit det i skolorna så kanske många aldrig hade hamnat i fängelse. Och det tror vi är sant. Det tror vi är sant. Vi har sett det här. Det vi talar om är inte bara en doktrin eller en lära om något. Framförallt så vill jag ha sagt att kristendom är inte en religion. Det är inte det. Det kan inte jämföras med någon annan religion heller. Därför religionen, det är människans försök att blidka en Gud. Men kristendom är en Gud som offrar sig själv för att rädda människor. Och där är den unik ibland allt som har med Gud att göra. Jag vill tillägga också att överallt historiskt där man ser spår av människoliv så ser du också spår efter deras gudstillbedjan. Gud är alltså inte något som man har hittat på senare tid, utan det står att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Det gjorde han när han skapade människan. Det är därför människor söker. Och de finns i vår omgivning, ofta närmare än vi anar. Tror du ej, vänner, eller ej, det är skördetid. Det är skördetid idag. Över hela världen så får människor möta Jesus till frälsning och förvandling. Vi har sett det med egna ögon, min fru och jag. Vi är ju en generation som man kan säga är den som kom efter den första generationen. Vi har haft den förmånen att få lyssna till dem som började i väckelsen. Och på min mors sida så var min mormor en nyckelfigur i väckelsen som drog fram över södra Kalmar län, i södra Möre som det heter. Och hon blev känd ibland alla människor. Hon blev änka och då började hon att samla människor i sin stuga. Inte alls väl bemedlad, utan hon var statare. Hon var statare från början. Och de flesta tror jag känner till vad det var för någonting. Det var livegna människor som fick äta i princip för mat och hushåll utan någon större lön. Senare blev det någon liten pension på hela, jag tror det var 79 kronor om året. Ja, så var det på den tiden. Ja, går man längre tillbaka i släkten så var de också torpare, som man säger. Men då var det militären, de var båtsmans släkt ända sedan 1600-talet tillbaka. Så det har aldrig funnits någon rikedom eller några pengar inblandade. Men Gud använde de allra fattigaste, de allra enklaste människorna för att bära evangelium in i vårt land. Den väckelsen kom också att drabba rika människor. Godsägare och andra så småningom började att samla människor till väckelsemöten. Och så spred sig vidare och ända in i kungahuset. Kan ni tänka er det? Att man hade väckelsemöte på Stockholms slott. Drottning Victoria fick möta Jesus till frälsning. Ja, det här är ju historia. Hur många kände till det förresten? Det är klart, det berättar man ju inte om. Men det är sanningen, det är vårt lands historia. Nu vill jag läsa först ifrån Johannes 14 och 12. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de görningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Och om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Ett fantastiskt löfte. Vidare läser vi Matteus 9 och 36-38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig, tidigare stod det ömkade han sig över dem, för det var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få, be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Skörd och skördearbetare. Det är ju så här, vi kan bli väldigt så här hemmavana. Vi tänker att här är det mysigt, det är lugnt och skönt och vi har det så bra och tack och lov och så här. Och det finns en fara i det alltså. Det finns en fara med att man slår sig till ro, man sjunker ner för djupt i soffan och så fastnar man där. Det kan vara mysigt, men det finns en skörd att bärga. En skörd som ska bärgas. När lärjungarna, de tre som var tillsammans med Jesus på det som kallas förklaringsberget, det var där Jesus förvandlades inför deras ögon. Och de förstod egentligen sammanhangen, vem han verkligen var. Och de samtalade då med profeter från gamla testamentet. Mose och Elias uppenbarade sig. Och de språkade med Jesus och han pratade med dem. Och så säger de så här efter, o, här är oss gott att vara, låt oss göra tre hyddor så kan vi ha det mysigt här och så stannar vi här. Det vore väl underbart, här vill det är någonting som är levande, vi talar om rörelse, eller hur? Det betyder att det är någonting som är på väg ifrån någonstans och så är det på väg någon annanstans. Det är en rörelse och en rörelse får aldrig stoppas eller bli stilla. Jag tänker på en rörelse i världen som är av betydelse för oss som bor i vårt kalla, bistra land en stor del av året. Och det är ju Golfströmmen. Den för varmt vatten ifrån, jag kallar det fortfarande mexikanska golfen, även om Trump vill ändra på det. Men där kommer varmt vatten som strömmar upp snuddar lite den afrikanska kusten, Spanien, den går upp över England och vidare emot Norge och Skandinavien. Och det är det som förser oss med det fantastiska klimat som vi ändå har i Sverige, med den fantastiska sommaren som är. Hade den inte funnits så vore det lika mysigt här som det är på Grönland, ungefär mitten på Grönland. Stockholm ligger på samma höjd alltså. Vem skulle vilja bo där? Det krävs en rörelse, något som sätter sig i rörelse. Och nu säger man att Golfströmmens rörelse är under hot på grund av klimatförändringarna. Frågan är skördetiden. Är lien vass? Hur många har slagit med lien någon gång? Det var flera stycken här. Ja, det är bra att veta. De kan komma till användning när inte maskinerna funkar längre. Det vet man aldrig. Men det vill till att lien är vass. Jag vet, med min morbror skulle jag en gång hjälpa till och slå råg. Och det tror jag är nog det tyngsta man kan göra, för det är väldigt styvt att hugga, ett tufft arbete, och det krävs att lien är absolut vass. Men man hade ju det här med självbindare som kom någon gång på 40-talet kanske. Kanske något tidigare ytterligare, som man kunde dra med hästar och sedan med en traktor. Den hög och den buntade ihop och kastade ut kärvarna. Har ni sett sådana? Ni har sett dem. Ni som är lite äldre vet vad det är för någonting. Idag har man väldiga skördetröskor som skördar stora arealer på kort tid. Och det är ganska så vanligt här i Skåne med dessa väldiga fält. Man är ju imponerad när man åker igenom landskapet. Nu är man ute och plöjer på många håll. Men det är mycket arbete med maskiner också. Det vill till att de funkar när det ska till att användas, eller hur? Man kan inte slarva med servicen. Tänk att jag tror att det är så i Guds riket också, under skördetiden. Man behöver se till utrustningen, se till att den är i funktion. Att allting är som det ska, för när det gäller, då finns ingen tid att gå till verkstaden eller skicka efter reservdelar. Vi har varit med om det några gånger, Ethel och jag, genom åren. När det bryter ut en väckelse. Och helt plötsligt, innan man vet ordet av, höll jag på att säga, så sitter man där med ett jättestort antal nyfrälsta som måste undervisas i ordet. De måste tas om hand. Och du vet att då är det precis som en barn som föds. En del, de växer fort och de utvecklas väl och de blir olympiska guldmedaljörer. Men det finns andra som man får köra i rullstol hela livet. Så är det ju, eller hur? Det är inget konstigt med det, så har det alltid varit. Vem är mest värd? Vi ska veta det, att för Gud är alla människor lika mycket värda. De är hans. Han har betalat priset för varje människas synd. Första Korintierbrevet 9:19. Då säger Paulus: fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. Ja, han var ju fri, för han var ju romersk medborgare. Han var inte slav eller träl eller någonting sådant. Men han offrade det han hade och förmånerna han hade för att vinna människor för Gud. Och han var beredd till och med vid ett tillfälle, han säger att han var beredd att offra sitt eget liv om det kunde gagna hans bröder efter köttet. Och då är det här med att ha nöd för människor. Det är olika med den saken. Jag samtalade med en man för några dagar sedan. Han har gått igenom en lång process av svår psykisk sjukdom faktiskt. Och haft ett olyckligt liv egentligen redan från början. En hemsk barndom, en mamma som tog livet av sig så småningom, det yttersta sveket. Och sedan en ny familj som var dysfunktionell också. Från det steget så är han idag en fullt fungerande människa. Han har ett arbete, ett heltidsarbete. Han är omtyckt utav alla. Och alla de där diagnoserna har hamnat så långt bak att de inte finns mer. Och så säger han så här. Det är bara ett par dagar sedan jag pratade med honom. Så sa han, vet du, så han är en sak som gör ont i hjärtat. Det är alla de som jag inte kan vittna för längre. De som jag aldrig fick talat med Gud om. Det smärtar mig. Och då tänker jag så här. Nu ligger det på hjärtat helt plötsligt. Förut när möjligheterna fanns så hände ingenting. Men nu efteråt, då har det hamnat i hjärtat och det gör ont. Be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Vad vill du göra för Jesus? Vad vill jag göra för Jesus? T.B. Barrat, den kände väckelsepredikanten ifrån Norge. Det var ju så att Levi Petrus, han längtade mycket efter andens dop. Och han bad om goda råd. Och T.B. Barrat säger, jag kan inte ge dig några goda råd egentligen. Var öppen för Gud så ska du säga att anden faller. Men så fick han en sån här hälsning från Herren. Jag tycker det var så fint idag. Och jag vet att ni har det, den möjligheten i en församling här. Att man kan tala om saker och ting som har hänt. Vittnesbörd kallas det. Och det är fantastiskt bra. Men han fick en hälsning från Herren. Och Herren säger så här. Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du gå vart som helst för Jesus? Och vill du göra vad som helst för Jesus? Och med de här frågorna så tog han båten tillbaka till Sverige. Och mitt ute på Nordsjön blir det väl... Så möter Gud honom, man får uppleva dopet i den heliga ande som kommer att forma hela hans liv. Resten är historia, det är det som vi kallar för väckelserörelsen idag i Sverige. Visst är det fantastiskt? Tre frågor. Det är skördetid. Ja, på andra håll i världen så skördas det idag. I den församling där vi engagerar oss. Och det är så roligt därför att förra året här så döptes det 6 vänner till Kristus. Och man välkomnade ytterligare ett antal till församlingen. Och jag hörde en av systrarna i församlingen sa så här. Det var i onsdags på bönemötet. Vem hade trott detta för några år sedan? Man tyckte man såg ingen utväg. Men så hände det här. Att människor, en och en, drabbas av nöd för andra människor. Och bjuder med. Jag ska komma till den biten lite grann senare här. Att bjuda in. Jättefint med de här små traktaten eller vad det var du visade taget. Det är jättefint. Det är ett sätt att dela med sig och säga att du är välkommen. Allra bäst fungerade på någon som bor närmast och de man känner lite grann och säger det skulle vara så roligt om du kom. Ja, säger de först, det tror jag inte jag vill. Och så säger man samma sak en gång till, men ska du inte följa med en gång? Ja, kanske någon annan gång. Och sen den tredje gången, då brukar det alltid funka. För de allra flesta, de är åtminstone hövliga och så här, av hövlighet så säger man, jo men det kan jag göra. Och vi har sett hur det här fungerar i verkligheten. Skulle jag tala om Bolivia så kan vi se hur det helt har förvandlat enskilda människor. Det har förvandlat familjer, det har förvandlat hela samhällen. Skaror med människor. När man inbjuder ett väckelsemöte så kommer det inte fram en eller två, utan det är kanske 30, 40 eller 50. Och när vi har dop där ute är det inte ovanligt att vi har både 30, 40 och 50 som vill låta döpa sig till Kristus. Vi ser inte det lika ofta i Sverige. Och då ska vi tala om de arbeten där vi har funnits för det allra mesta. Så är det små byar och små samhällen. Några hundra invånare. Men vi har sett samhällen där alla är frälsta idag och tillhör församlingen. Det är frestande att berätta mera. Men jag ska göra det vid något annat tillfälle kanske. Men hur vi ser hur evangelium bryter igenom. Man samlas varje morgon klockan 5:30 för att be tillsammans, men också för att äta frukost tillsammans. Var och en har med sig sitt bröd och sen är det någon som kokar te. Och sen ber man till Gud och sen frågar man, är det någon som behöver någon hjälp idag? Ja, och så hjälper man varandra där det behövs. Och någon har blivit sjuk eller handikappad, någon har kanske blivit änka, så kan man hjälpa varandra. Det är apostlagärningarna idag, kära vänner. Det fungerar som det gjorde då, likadant. Lider någon brist så delar man med sig till någon annan. Det är inte konstigt att evangelium växer då, eller hur? Alla är vittnen för Jesus. Alla är själavinnare. Det är grundbulten i alltihopa. Brasilien. Idag är man nästan 40% människor där är väckelsetroende, så att säga. Evangeliskt troende, som vi kallar, till skillnad från katolska kyrkan. I Bolivia var det 0,3% människor som var evangeliskt troende när vi kom dit för 45 år sedan. Idag är de 30%. Ja, vad tycker ni om det? Ja, det är ungefär lika stor befolkning som Sverige. Att vi är på väg åt fel håll. Det är något som har hakat upp sig, vänner. Det är inte, jag vill inte skuldbelägga någon. Någonstans har det blivit fel hos oss. Och frågan är vilka vi ska ge skulden. Ska vi ge det till syndarna? Är det deras fel? Till slut så kommer det här gäller mig. Det här gäller mig. Det är så intressant att se en nyfrälsta vänner. Det är en här som har blivit lite, vi har nämnt flera gånger kanske. En ung kvinna, hon kom till Karlskrona för att jobba i det militära. Och bestämmer sig att följa med någon på ett möte. Första mötet någonsin. Kommer in, slår sig ner, längst ner, undrar vad är det här för någonting? Helt plötsligt så drabbas hon av Guds ande. Hon lyssnar till predikan, reser sig upp efter predikan utan inbjudan och går fram och säger, hur ska jag göra för att ta emot det här? Det är ju det här jag vill ha. Det är det här jag vill ha. Hon blir frälst. Kommer med i församlingen. Träffar en ung stilig man. Ja, bägge två är förresten. De är så här långa ungefär. Nästan 2 meter. Och så gifter de sig. Men det intressanta med Birma är att hon börjar med en gång att vittna för människor. Jag såg det genast strax efter hon hade blivit frälst. Hon följde med mig, hjälpte mig med båten lite grann. Jag åker inte så mycket nu för tiden, men sa jag kan hjälpa dig. Som kom och hjälpte mig. Och så var det en bredvid som hade en ung tjej som hade köpt en båt. Och genast så tänkte jag undra vad som händer nu. Ja, men hon genast, vet du vad? Jag har varit upplevt något fantastiskt, sa hon till henne. Och så började hon att berätta om Jesus. Vad hon har upplevt i sitt eget liv. Och den här flickan, de är bästa vänner idag. Hon var med på deras bröllop också. Har inte så träffat henne sedan efter det. Visst är det fantastiskt? Du, de finns närmare än vi tror. Det är bråttom i skördetider, vänner. Varför är det så bråttom? Jo, därför att det kan bli ösregn. Efter sommarens värme kan det bli åskväder som slår ner och förstör. i skördetiden, då hjälper alla till. Ser vi skörden? Jesus säger i Johannes 4:35: ser ni inte? 4 månader till, sedan kommer skörden. Nej, säger jag, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Vad ber vi för någonting idag? Hur ber vi? Gud, sänd syndare till kyrkan. Gud, gör så syndarna kommer hit till oss. Vad säger Jesus? Sitt kvar där inne ni, så ska jag skicka dit dem. Jag vet att det låter barnsligt det här. Men han säger, gå ut. Gå för den skull ut. Ja, det är ju missionsbefattningen, det vet ni. Gå för den skull ut. Varför då? Jo, det kommer motiveringen. Kommer innan där Jesus säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla människor till lärjungar. Gå ut. Hur många är Guds tjänare? Ja, Jesus han säger det. Att skörden, som vi läste, skörden är mycket. Men arbetarna är få. Och det har inte ändrats särskilt mycket tills idag. Ett tag var det lite flera. Nu är det färre. Jag såg att det var över 1100 vakanser i Svenska kyrkan. De har inga präster. Jag vet många församlingar som letar med ljus och lykta för att hitta en pastor. Var finns de? Och förresten ska vi lita på att det ska komma någon på entreprenad som ska komma och lösa väckelsefrågan åt oss. Tror ni det funkar? Det är till oss Gud talar. Det är vi som är församlingen. Du kan inte köpa det här, köpa dig undan. Det är ett ansvar som Gud lägger på oss tillsammans. Församlingen förresten. Ekklesia, jag kan inte grekiska. Inte latin heller för den delen. Det ordet man använder för församling, numera använder man kyrka för att komma undan lite grann. Men ekklesia betyder den utvalda skaran. Och det vi inne på det Ethel nämnde tidigare, jag läste. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Hur går det i politiken om någon har blivit vald till något och sen inte gör vad den ska? Vad händer då? Just det. Då petar man ut dem, eller hur? Vi hörde ju precis som det nämndes om här. Vingårdsmannen går runt och tittar på grenarna. Grenarna som inte bär frukt. Snabbt. Det är tragiskt, men det är så det fungerar. Så är det i livet också. Gud hjälp oss, vänner. Det är ju så att det här med att bära frukt. Alla förutsättningarna skapas av honom själv. Han som äger vingården. Han ser till att det blir rätt. Han ser till att det kommer vatten när det behövs vatten. Han ser till att göda när det behövs gödas. Men han vakar också så att inte insekter eller olika slags smittsamma sjukdomar ska komma in. Vad mer kan man begära? Funkar det inte i alla fall? Jag fick en fråga häromdagen igen. Det kommer alltid. Hur kan du tro på en god Gud när det ser ut som det gör i världen? Och jag svarar alltid på samma sätt. Hur ska Gud kunna göra någonting åt en värld som har vänt honom ryggen? Hur kan man tro att man ska kunna leva en evighet tillsammans med Gud i himlen om man inte klarar att umgås med honom här ett par timmar i veckan? Det är ju den stora frågan, eller hur? Det är inte brist på Guds förmåga att göra någonting. För Gud är allting möjligt. Jag vet inte hur många som gillar fotboll här. Någon kanske? Ja, ni behöver inte räcka. Rätt fjantigt. Men det har lite att lära där. Vi har ett par stycken som jag känner. Den ena blev frälst för, ja, nu är det kanske 40 år sedan. Han var fotbollstränare och han var berömd alltså. Ja, jag känner flera förresten. För en kompis till honom som också blev frälst i den vevan. Naturligtvis, det ena ger det andra. Men han kan väldigt mycket om fotboll alltihopa. Jag tänkte när jag var ung att jag gillar inte sport, jag gillar inte fotboll heller. Jag har nog aldrig sett en hel match egentligen. Ja, jag vet inte vad det beror på. Jag tänkte att jag ska lära mig lite mer så jag förstår. För om man inte begriper riktigt vad det handlar om så blir det ju inte så intressant. Eller ju mer man vet, ju mer intressant det blir det. Det funkar inte på mig. Jag är tydligen immun. Men det är ju så här, va. Det handlar om olika strategier för spelarna. Det här styrs efter ett mönster. Man måste lära känna motståndarlagets svagheter för att se var har de sina svagheter någonstans. Och så organiserar man spelet. Man måste lära sig hur man bryter ett anfall. Ja, lite konstiga termer som kanske de flesta inte förstår vad det innebär. Men det handlar om att närmarkera när någon är speciellt farlig. Då ser man till, se till att alltid ha en spelare som vaktar den där. Så att inte hittar på någonting. Hur man bryter ett anfall. Men vänner, det är så. Det är inte de som sitter på åskådarläktaren som avgör utgången av spelet. Det är inte därifrån. De tror det. Men vi vet att det är inte på det sättet. Utan det är spelarna och det är ett lagspel. Man gör det tillsammans. Och där är det så att ledaren ser till att rätt man hamnar på rätt plats. För att det ska bli resultat. Det blir jubel och glädje. Ja, det ska jag säga er att i Bolivia, ja, Brasilien också, de är likadana. När det blir mål, när hemmalaget gör mål, så hörs det miltals därifrån. Du vet de här arenorna, ni vet, som är byggda så här. Och när vrålet kommer, vet ni, det är, alltså vi har varit utanför kanske, säg 500-700 meter därifrån en gång. Och det gick alltså inte att prata med varandra, så våldsamt skriker man. Vad det nu är man skriker för, ja. Men det är inte konstigt om det blir lite högljutt ibland, pingstfolket ibland. Det får lov att bli det. Vi har någonting att glädjas över mycket mera än ett mål. Visst är det fantastiskt? Ska vi titta bara på en sak till, och det är det här med affärsvärlden. Jag vet att det finns de som ber till Gud att vi ska få in fler affärsmän och entreprenörer i församlingen. Då ska det bli bra. Och jag ber precis tvärtom. Akta oss för sådana saker. Guds församlingen kan aldrig drivas som ett affärsföretag. Det kan inte det. Det går inte att styra den heliga ande. Att Jesus själv är huvudet och han leder sin församling genom den heliga ande. Vi ser ju det här tydligt. Det är inte frågan om att ta politisk ställning, men man ser tydligt när i politiken det smyger in sådana här affärsmän. Det kommer nog att ta ett tag för amerikanerna efter det som händer just nu att resa sig. Det fungerar inte på det politiska planet. Både politiker, vara politiker, det är att förhandla. Det är att hitta samförstånd. Det är inte att attackera. Och så är det Guds församling också. Det kan inte drivas på ett affärsmässigt sätt. I näringslivet säger man att den första generationen ärver, den andra förvärvar, förlåt, och den andra ärver och den tredje fördärvar. Ja, det är vad man säger, det är säkert. Och så är det i världen idag, så fungerar det på det sättet. I den tredje generationen så finns inte relationen till rötterna längre. Man har glömt rötterna och så tror man att man har uppfunnit hjulet på nytt. Att det är de som har uppfunnit hjulet. Ibland så säger man, ja men vi ska inte ha det där gamla längre. Nu är det nytt, förstår du. Du är för gammal. Du begriper inte på den här tiden liksom. Du är obsolet utgången. Nu är det det nya som gäller. Jo, man tackar. Jag ska säga det. Det som händer idag är att gemenskaperna fraktioneras och delas upp i små bitar. Där man tror att det ska bilda en enhet. De minsta för sig. De lite äldre för sig. Så kommer ungdomarna för sig. Och sen kommer ingenting. Vänner, det är så att församlingen är för alla, stora och små. Glöm aldrig det. De gamla och deras erfarenheter är välbehövliga. De behövs mer än någonsin. Det behövs erfarenhet. En som var den hjärnan som konstruerade IKEA-lagrets automatik. Där ni vet, det är datorer och robotar som styr. Som hämtar alla delar och skickar överallt och såna här saker. Han har jobbat på företaget i över 30 år. Och så kommer en ny generation ingenjörer in. Och så blir det stopp. Första dagen så blir det stopp. Men då begriper ägaren, ni vet Kamprad, han ringer upp honom en gång och säger, kan du komma hit? Vi har fått stopp här. Man ringer inte till ytterligare en som inte är erfarenhet, utan man ringer till den som har byggt det. Och så är det för oss också, vänner, när det inte fungerar får vi gå till den som är ursprunget. Tack och lov. Tack och lov att det finns en del äldre kvar. Var rädda om dem. De finns inte för alltid. Båtar. Där ligger vi i havet här. Landskrona har ju haft, har byggt båtar i många år. Och det vet ni ju säkert lite om. Båtar är väldigt bra om man sjösätter dem och de är i sjön. Då är de till nytta. En del tycker att det här är otäckt, det här med vattnet. Till de hör min fru till exempel och gillar inte havet särskilt mycket. Jag får ut henne, men jag vet inte. Men nej, jag tänkte säga någonting. Men det är så, alla gillar inte det. Men det är ju så här att man är ständigt bekymrad över att båten ska sjunka. Ja. Men du vet, det är så här med en båt. Den är till för att vara i vattnet. Och vattnet ska vara på utsidan. Och så kan vi vara på insidan. Det är båtens rätta element. Samma vatten som får båten att flyta är det vatten som kan få den att sjunka. Alla är medvetna om som har en båt att det krävs att man ser över den ordentligt. Åtminstone en gång om året, helst några gånger dessemellan också. För det kan hända saker och ting med en båt. Ja, det kan det. Ja, absolut är det så. Men den kräver sitt underhåll och sin service. Men jag skulle vilja säga att kristna livet är inte bara vilken båt som helst för nöjessegling. utan det är en räddningsbåt. Jag vet inte om ni har någon sån i Landskrona här, Sjöräddningssällskapet, de har ut med hela kusten. Jag betalar gladligen 500 kronor om året medlemskap. För händer det med någonting så kommer de att plocka upp mig. Och det är väldigt bra tycker jag. Många människor har blivit räddade genom att det finns de som kan rycka ut. Det finns de som backar upp i bakgrunden, så kan de rycka ut vilken tid som helst på dygnet. Vi är en räddningsbåt. Gud gav dig inte det nya livet för att stå på land under en presenning. Glöm aldrig det, vänner. Till sist. Tänk att Gud hjälpte mig idag också. Jag vill återupprepa ifrån Matteus 9, det är till läst det här. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Skördens herre, ägaren. Vi ska be att han ska skicka arbetare till sin skörd. Den som är sänd av Gud kan uträtta mycket i Guds rike. Den som inte är sänd av Gud kan inte uträtta någonting alls. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Det är hans skörd. Det är inte vår skörd. Det är hans skörd. Det är en större skillnad på läget idag och hur det var på Jesu tid. Men är det angeläget att vi ber att Gud finner i våra församlingar. Inte att någon kommer utifrån som är betald. Det är som jag sa tidigare, det är ingen entreprenadverksamhet. Gud vill kalla skördarbetare i sin församling. Och jag vill säga att det finns de som Gud kallar här just nu. Det är en fråga om bön. Och det är också bön och fasta. Jag vet att det finns de i den här församlingen som fastar också och ber. Och det här är viktiga saker. Man offrar någonting för att få någonting annat som är bättre. Ibland har det sitt pris. Det har sitt pris. Apostlagärningarna 13:2. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande, avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Och de fastade och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Ja, det var Paulus och Barnabas det. Men jag är ju inte någon utav dem. Ja, Paulus, han hade inte den synen på sig själv. Han tyckte att han var den sämsta utav alla. Bland syndare, säger han, är jag den främste, säger han. Jag är inte värd att kallas kristen. Jag är inte värd någonting. Den här känslan av ovärdighet tror jag har paralyserat många alldeles i onödan. Du behöver inte oroa dig över dina svagheter och dina brister. För den Gud kallar, jag ska säga det, den försörjer han och utrustar han också. Gud kallar inte de som är utrustade, utan han utrustar dem som han kallar. Det är det som är ordningen, det är det som är hemligheten. Det är för att hans namn ska bli förhärligat. Så vill jag läsa till sist Apostlagärningarna 1:8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ände. när den helige ande kommer över er. Jag kan känna ibland att det har blivit alldeles för mycket fokus på tungotalet och för lite på vad som var orsaken till att han gav dem utav den helige andes kraft. Väldigt mycket fokus på tungotalet. Men varför döper Jesus i den helige ande? Jo, det är för att vi ska bli hans vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända in till jordens ände. Vänner, glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Det är han som utrustar. Det är Jesus som döper i den helige ande och eld. Det är det enda vi behöver. Det är det enda vi behöver. Glöm all din ofullkomlighet, dina svagheter och brister. Och sök dig till honom istället. Han vill använda dig nu. Ända ner till jordens ände. Gud vill använda dig här och nu. Just nu så är du precis där Gud vill att du ska vara. Just nu så är du exakt där Gud tänkte att du skulle vara idag, denna förmiddagsstund. Fienden höll på att stoppa min röst idag och det var nära han lyckades. Tack vänner för förbön. Tacksam för dig. Gud hjälper. Herre Jesus, jag tackar dig för ännu ett tillfälle då vi får så ut ditt ord. Och ditt ord, Herre, ska bära frukt. Tiofalt och hundrafalt. Tack Herre att ditt ord kan inte återvända fåfängt utan att det har verkat, det var till det har blivit utsänt. Jesus, du är densamma igår och idag och i all evighet. Därför lutar vi oss emot dig Herre. Vi lutar oss emot ditt ord Herre. Vi tar emot dina löften Herre. Och så överlåter vi oss på nytt i dina händer. Tack att du vill använda oss svaga, bräckliga kärl i denna tiden, Herre. Du vill använda oss till välsignelse för andra människor. Så ska ditt rike växa och skörden ska bäras. Att det ännu är tid att vinna människor för dig. Tack Jesus att det ännu så finns det möjlighet för människor att bli frälsta. Led oss med din heliga ande att vi träffar på just de människor som du just nu håller på att dra till dig Herre. Led oss Herre, öppna våra andliga ögon så att vi ser skörden Herre först och främst och sedan att vi gör någonting åt det. Gud, jag ber dig i Jesu Kristi namn, välsigna var och en som är här den här stunden här. Jesus, du känner varje hjärta och du vet vad som finns där. Herre, jag ber dig att det jag sagt här inte ska uppfattas som att jag kommer att mästra på något sätt och försöker lägga bördor på någon. För du kallar oss in i din frihet, Herre. Du kallar oss in i ett liv i frihet där vårt liv får vara till välsignelse. Och evigt liv för många människor. Och Jesus, jag ber dig att idag någon ville säga sitt ja till dig. Säga, Herre, ja Herre, sänd mig. Använd mig. Använd mitt liv och bruka det till välsignelse, Herre. Jesus Kristi namn, jag ber dig. Är det någon som har känt här den här stunden att det som har sagts har lockat dig att tänka, jag vill bli en skördearbetare för Jesus. Jag vill gå in i hans vilja med mitt liv. Om du finns här den här stunden och du har modet. Men det krävs mod. Det här är inte för de fega. Och Jesus, han lovade inte ett häftigt liv med en massa skoj och kul. Men han lovar att leda dina steg på rätta vägar för sitt namns skull. Är du villig att göra det, så får du räcka din hand. Så ska vi be. Gud välsigne. Åh, Gud välsigne, vän. Halleluja. Åh. Tack Jesus. Att ett ord har nått ända fram till vänners hjärtan den här förmiddagsstunden. Jesus, nu ber jag dig. Kom med din heliga ande och utrusta. Här är den som har svårt för att vittna för människor. Ska det bli lätt som flytande vatten. Herre, som du gjorde med Mose som stammade, Herre, så kunde han stå upp för dig och ropa, lyssna himmel och hör du jord. Herre Jesus, ge oss större frimodighet. Hjälp oss att vara frimodiga. Frimodigheten har med sig stor lön. Jesus, tack att du ska välsigna framtiden i den här församlingen. Du vet allt, Herre. Du vet hur det ser ut. Du vet var knutarna sitter som behöver lösas upp. Och du vet, Herre, vilka andemakter som behöver visas på porten. Jesus, du känner att och du ska leda dina tjänare, Herre, att handla rätt och rättfärdigt. Herre, vi ber inte bara att saker och ting ska bli rätt, utan det ska bli rättfärdighet. Därför att du styr ditt rike med rättfärdighet. Också med makt, Herre, men du är rättfärdig, Herre, och du är nådefull. Tack att med dig, Herre Jesus, så kom nåden och sanningen. Nåden kom först, och det är vi tacksamma för, Herre. Hjälp oss att vara barmhärtiga mot varandra. Hjälp oss, Herre, att vara uppmuntrande och stötta varandra och hjälpa. Jag ber dig i Jesu Kristi namn. Herre, jag ber dig för framtiden. Det som har sagts genom profetiskt tilltal. Vi tackar dig, Herre. Nu ber jag dig, Herre, att portarna ska öppnas. Och himlens fönster ska öppnas. Halleluja. Att skurar ifrån höjden, Herre, ska strömma ner och vattna den torra jorden, Herre. Och det som såg så visset ut och det som såg så torrt ut, Herre. Halleluja, ska du väcka liv igen, Herre. Jag prisar och ärar dig. Tack att du kan väcka liv i torra ben än idag, Herre. Än idag. Du är densamme, Herre. Åh, Jesus. Åh, Jesus. Du kan göra långt mer än vi kan bedja eller tänka. Din är äran, din är makten och din är tacksägelsen i evigheternas evigheter. Amen.